Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Ho, 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 ho allihopa. Det är inget hallå nu, utan nu är det ho. Nu är det faktiskt nästan jultomten, eller på att säga. Det här i alla fall julavsnittet av NHL-podden. Det är 130:e, lite jubileum på något vis också, jämnt och fint i alla fall. Och det känns trevligt att hälsa välkommen Per Bjurman uppe borta i New York. Hur läget?
Tack, det är fint. Julveckan i New York är inte dum. Då är det som att vara inne i ett Disney-äventyr.
Ja, jag kan tänka mig det.
Och det blev ännu mer nu när jag fick höra dig säga ho, ho, ho. Det var, ja, tyckte jag var vackert.
Jag är nöjd med den starten. Jag satt, kom på det alldeles nyss här. Kan inte köra hallå den här gången. Nej, men och New York. Ja, jag har faktiskt varit i New York en gång som ett litet barn. Alltså i juletiden, ja. Jag är fortfarande barn, jag vet.
Du var här om året och hälsade på mig som ett litet barn.
Ja, exakt. Ja, precis. Nej, men jag har faktiskt varit där och upplevt julmarknaden. Varit Macy's skyltfönster till exempel.
Åh, fy fan. Där kan man inte röra sig.
Nej, nej, jag förstår. Det är liksom...
Det är som Vasaloppsstarten. Ja, just det. Dygnet runt där utanför Macy's.
Ja, precis. Ja, det är, man är... Exakt, och det är liksom, trots att det är mitt i vintern så blir det 35 grader värme så fort man är i närheten av det, för att det är så mycket folk.
Det måste jag ta mig förbi varje gång jag ska till Garden på matchen. När man ska från Macy's så är det svårt att inte, är det svårt att undvika kaoset runt Macy's.
Usch. Ja, det är, men annars är det, måste det vara vackert ändå.
Det är, annars är det för fantastiskt trevligt. Det glittrar.
Ja.
Det glittrar. Ja, och samtidigt så skruvar hockeyn upp sig mot sitt crescendo innan det 3 dygn långa juluppehållet.
Ja, det är ju till och med ett litet roster freeze så att inte spelarna ska kunna bli tradade och skickade hip som happe när det är faktiskt i juletider. Då ska de få vara med sina familjer och inte behöva tänka på någon eventuell trade hit och dit.
Nej, och inte att man behöver, då får inte skicka mellan farmalag och NHL heller.
Nej, precis, det är till och med så pass liksom.
Ja, en så. Freeze, ja, men det är väl rimligt.
Det finns ju lite värme i denna stenhårda business i alla fall.
Nej, det finns det inte. Finns det? Men det finns en stark fackförening som har tvingat fram det.
Ja, det är sant. Det är sant. Men, ja. Ja, just det. Nej, men, och faktum är att i det här avsnittet så kommer det ha lite jul. Det kommer märkas att det är lite jultema. Jo.
Ja, det är klart. Vi ska på en tradition vi inledde förra året rimma lite med anledning av att det är jul och koppla till NHL. Ja. Men det sparar vi till slutet, va?
Ja, det sparar vi till slutet. Jag har faktiskt båda två förberett lite grann här. Så att det är på sin plats. Men jag tycker att vi kan sparka igång. Eller så kan man ju inte säga en hockeypodd. Att vi släpper sargen och drar igång här med och bara konstaterar att... Släpp pucken nu. Nu börjar första perioden. Att du var inne på det förra veckan faktiskt, med att Jaromir Jagr var så otroligt nära sin den här extrema noteringen, och nu har han faktiskt i kapp Mark Messi här, har gjort 1887 poäng. Det är som ett årtal, men 1887 poäng i NHL. Ja. Det är näst mest av alla genom tiderna.
Ja, han svarade för 3 assist när slog Buffalo igår.
Precis.
Och därmed så kom han upp jämsides med Mark Messier på alla tiders poängliga. Ja. Och det är väldigt anmärkningsvärt, för att ingen annan aktiv nu är ju ens i närheten. Den aktive som är närmast är Joe Thornton med 526 poäng efter.
Ja, det är ju helt besatt.
Ja. Ja, så det är ju faktiskt helt unikt. Ingen kommer förmodligen någonsin att komma ikapp på honom, eftersom det inte görs. Hockey spelas inte på det sättet. Spelare blir inte så här, håller inte på så länge. Och det är inga sådana summor. Så det var verkligen en klassisk notering.
Ja, faktiskt. Och när som helst kommer han gå förbi också. Men jag tycker det är anmärkningsvärt på båda sätt. Och det som gör att det inte kommer slås heller. För dels som du säger, dels så görs det ju absolut inte lika mycket poäng som på 80-90-talet. Och 70-tal för den delen. Liksom, när det var 100 poäng säsonger för 20-30 spelare liksom. Och dels som du säger, alltså vi har ju pratat så många gånger om att det är young man's game där. Att 35-åringar hänger inte med längre. Men Jagr är ju 10 år äldre. Han är ju 45.
Han är 44.
Ja, precis. Han fyller 45 nu i februari, tror jag.
Så nu... Ja, det är bisarrt. Han är ju ett fullständigt unikum på det sättet.
Ja, och liksom det här är alltså hans sjuka statistik förra året. Alltså, han gjorde ju inte, visst det blev, vad blev det, 60-70 poäng någonting. Men faktum är att sett till den speltid han hade så gjorde han ju mest poäng i hela ligan. Alltså points per 60 var Jaromir Jagr på plats 1 som 44-åring.
Ja.
I dagens NHL.
Ja, men han är ju extremt noga med sin träning. Och han sa ju det igår att han, om han får som han vill, då fortsätter han till han blir 50.
Ja.
Och då blir det ju några poäng till. Grejen är dock att han lär få svårt att någonsin lämna den andra platsen. För att upp till ettan är det fortfarande 970 poäng.
Ja, precis. Till Wayne Gretzky så behöver han, då behöver han 10 säsonger till med 100 poäng eller någonting för att han ska...
Ja.
Börja hota den, typ.
Agreskis noteringar är fullständigt... De är så överlägsna så det är overkligt.
Ja, precis. Han nådde alltså Jagrs notering när han var 28.
Ja, och redan han var... det var häromdagen så var det precis... Vad sa du? 1984, något datum i december, så nådde han 1000 poäng.
Ja, just det.
Då var han 23.
Ja, det
är, jag är inte säker på det här, men jag tror att det var någon som sa att... han kom före till 2000 innan någon annan hade kommit till 1000.
Är så pass.
Kan det stämma?
Ja, det kan mycket väl stämma. Jag kommer ihåg, jag har inte den framför mig nu, men jag kommer ihåg att jag läste den. Det finns ju någon, man kan väl bara googla på typ Wayne Gretzky insane stats eller någonting, så finns det ju hur många, alltså alla rekord han har. Och de är ju, det är ju bara så bisarrt. Det är liksom, man får ju sitta och scrolla en hel dag för att komma igenom det. Och allt det ena är värre än det andra, liksom hur totalt överlägsen han är i hockeyhistorien. Inte bara för sin generation, utan genom tiden av Sverige.
Ja.
Det var ju lite kul apropå Jagr också, det här med förra veckan när Pittsburgh hade sin stora jubileum där för Stanley Cup-segern 91-92 där. Och alla legendarer fick återvända och återse varandra. Och den ena är gråhårig än den andra, så att säga. Men Jaromir Jagr kunde inte dyka upp, han hade ju match.
Ja, det är sjukt.
Ja. Jag är 26 år gammal, född 1990. Det var samma år som Jagr debuterade NHL.
Precis, han har spelat hela ditt liv.
Ja.
Du känner inte till honom utan att Jagr spelar NHL.
Ingen som helst uppfattning om vad hockey är för sport utan Jaromir Jagr.
Nej, du vet inte vad det är för värld utan.
Nej, precis. Nej, exakt, så är det. Så är det. Nej. Och jag vet inte, jag har ju lite rykte om det som en märklig relation till Jagr. Efter mitt utspel här i podden för några år sedan, när jag sa att Jagr är en diva.
Ja, just det. Det är kanske det dummaste du har sagt om det 130 avsnitt. 130 avsnitt.
Ja, precis.
Det kan vara det.
Ja, men jag vill påstå att även om jag ska försöka dra min harang om varför. Jag drog en så här 5 minuters harang som jag trodde du snackade.
Nej, vi vill inte höra den.
Nej, precis. Jag tror du började snacka slut och du höll inte med heller. Så att jag ska inte börja...
Det är för storartade rekord. Vad fan?
Det är bedrövligt illa. Jag gillar ju Jaromir Jagr. Det är ingen snack om det. Han är en superlängd. Han får vara hur mycket diva han vill i så fall. Om jag nu tycker det. Så att, ja, vi går vidare från det.
Ja, Varför did you go down this road?
Ja, det var ju riktigt otrevligt. På juletider också.
Ja.
Hålla på sådär liksom. Nej, det var för dåligt. Det är för dåligt. Nej, ett fyrfaldigt leve nästan till Jaromir Jagr. Jag vill försöka ändra på det här nu.
Ja. Vi raderar den här historien.
Ja, det fanns det. Det är nästan bortklippt.
Ja. Fantastiskt. Ja. Jag trodde du skulle säga något om hans stora röv igen. För det rekordet har han ju i alla fall.
Det har han ju. Det är något
det kan inte Gretzky slå honom på.
Nej, precis. Det är något som jag alltid kommer hävda. Så för den hockeyröven är ju stor del i hans karriär. Så att det är helt omöjligt att komma runt honom i sarghörn och sådär. Liksom.
Ja.
Och han behöver inte så mycket fart då heller. Liksom, utan han kan ju leva på sin hockeyröv och sitt spelsinne. Så kommer han kunna producera poäng när han är 50 också. Det betvivlar jag inte.
Ja, vi får se. Det har ju gått, man har ju sett att det har gått lite långsammare i år.
Ja. Det är väl
han
bara...
sa det själv att jag älskar det här så mycket så att går det så jag tänker försöka spela, fortsätta spela.
Ja, precis. Ja, jag har en känsla av att han kommer, det kommer åtminstone en säsong till faktiskt. Ja. Även om man, alltså, motivationen det här med att slå noteringar och sånt där, det har han ju uppnått nu ändå får man ändå säga med tanke på att han är förbi med sig, för Gretzky är ju omöjlig att passa. Det är i så fall om han vill dryga ut den ledningen. Men,
ja.
Ja. Men alltså en annan riktig kultfigur i NHL måste man ändå säga, som jag tycker vi måste snöa in på igen. Vi har återkommit till några gånger den här säsongen och alla gånger så har man ju svårt att tro att det faktiskt ska hålla, men nu är det värre än någonsin på ett positivt sätt, för det är ju 10 raka segrar som John Tortorella har nu med Columbus Blue Jackets, så han själv fick notera sin 500 seger som NHL-coach.
Ja. Jag har tänkt vilken skillnad det kan vara på några månader.
Ja.
I oktober när World Cup, eller i slutet av september snarare, när USA hade brakat ur World Cup med svansen mellan benen och gjort praktfiasko.
Totalt praktfiasko.
Under Tortorellas ledning. Då var vi på väg att skriva ur honom ur samtiden. Att han hade gjort sitt, hans idéer är förlegade, hans ledarskap fungerar inte längre. Tortorella är slut.
Ja, det var ju ordagrant.
Ja.
Så var det.
Han åker hem och så är mannen bakom den här grundserieinledningen, de två första månadernas absolut största överraskning.
Ja,
precis. Och det är verkligen en överraskning.
Ja, det är liksom, det är så här, det är så här en fortsättning på, det är samma kaliber som Leicesters Premier League-titel ungefär, eller liksom Wales semifinalplats i EM och sånt där. Det är konstigt 2016 år på det viset. Nej, för jag tycker alltså, med de förväntningarna man hade på Columbus den här säsongen, och du som nöjde dig med att skriva att det går åt helvete i ditt tips.
Ja, den dumstruten är ju stor som en egyptisk pyramid vid det här laget.
Ja, just det, mitt huvud. Det är faktiskt volumös. Så är det. Men det hade, alltså det är faktiskt extremt anmärkningsvärt, och det är konstigt att de fortsätter liksom rida på det här nu. Och man liksom, i början kunde man ju peka på att deras powerplay kommer ju inte hålla, och visst, det är fortfarande extremt högt, 27%, och jag kommer ihåg att jag nämnde att det var ju den enheten med sådana utdömda spelare som Sam Gagner liksom och Atkinson som skulle trade. Cam Atkinson var ju helt snack hela förut om att han skulle tradas. Liksom att den enheten är den bästa i NHL sedan 2010-2011 när Beckis Ovechkin hade sjukt facit också. Alltså deras statistik. Och visst, deras underliggande siffror var ju lite, deras PDO med Sergej Bobrovskis målvaktsspel borde inte hålla över en hel säsong. Men de fortsätter, de börjar rätta till de där siffrorna rätt bra nu. Liksom, det ser bra ut både liksom vad de radar upp segrar och dels vad de faktiskt har för underliggande siffror, och liksom hållbarhetsmässigt så är det inte, så börjar man faktiskt tro på det här bygget på riktigt alltså. Det är ingen fluk.
Nej, det kan ju vara så att alltså, de ligger på tredje plats i Metropolitan, en poäng bakom Pittsburgh och Rangers. Men de har 3 matcher färre spelade än Pittsburgh och 5 matcher färre spelade än Rangers.
Ja, just det.
Så, några segrar till så leder de ju i hela jävla östra konferensen.
Ja, det är faktiskt extremt sjukt alltså att de, alltså, det så här...
Ja, de leder hela ligan om de tar några segrar till av de där ospelade matcherna.
Ja. Och sättet de, alltså visst, de kom, jag förväntar mig inte, för den, trots den här hyllningen så förväntar mig inte att de ska fortsätta bara plocka seger efter seger, att det blir 25 matcher i rad här. Utan de kommer åka på några stötar naturligtvis. De kommer att få en svacka dem också. Men...
Ja, var det inte du som sa det, eller var det någon annan som pratade om det, att de har spelat väldigt lite mot egna divisionskonkurrenter. Och att det kommer att bli mer av det. Och då kommer det förmodligen att bli svårare mot Pittsburgh framförallt.
Ja, precis. För där är ju, så har vi konstaterat också att Metropolitan är ju nästan nya central alltså epitetet som bästa divisionen i NHL. För så bra som, alltså att Columbus trots det extrema facitet än så länge, nu har de ju färre matcher spelat som säger, men att de alltså ligger 3 divisionen, det är ju sjukt. Men
Tortorella har ju ändrat sig också, det är tydligt. Han tog konsekvenserna väldigt snabbt av det där som hände i USA, eller i World Cup, och han har, det vittnas ju om att han har en annan liksom stil i båset också. Han är inte samma galna skällande hund hela tiden. Han står och ler.
Ja, han är faktiskt ganska sansad. Och vi har ju än så länge inte sett fingret uppe, tycker jag. Det klassiska fingret när han blir vansinnig, när han står och pekar ut någon som är riktig rektor som har tappat det fullständigt på sin skolklass. Utan nu är precis som du säger, han ser ganska harmonisk ut och kan le lite grann.
Och kan liksom... Ja. Och hockeymässigt har han ju återvänt mer till mottot som han hade i Tampa, safe is death. Ja. Och det var ju förbjudet att ens prata om när han var här i New York.
Exakt, då var det blåställ och täcka skott och rensa ut pucken liksom.
Ja.
Men sen tycker jag också att det är intressant när man har hört intervjuer med Tortorella som är lite skiljer kanske mot tidigare, som att han är mer tydlig med det i alla fall. Att han har liksom pratat mycket, som han har anammat lite som ny approach, är att han konstaterar att rent, om man maler ner det, så rent effektiv tid så länge liksom, som pucken vilar på någons klubba under en match, under 60 minuter så är det i princip bara typ 2-3 minuter som den faktiskt ligger fast på bladet. Resten av spelet är pucken i rörelse och flyger runt på isen och inte är kontrollbar. Och med har han pratat så extremt mycket om liksom, den största delen av hockey, det handlar om the play away from the puck. Alltså det han mest har tryckt på för spelarna och när han visat upp videor i sina träningsövningar har inte varit med puck, utan det har varit vad han ska göra utan puck för att hjälpa lagkamraterna hitta ytor för att effektivisera spelet liksom. Och det är ju, alltså när man är så här konsekvent som Columbus har varit hela den här säsongen, så känns det som att de gör ju någonting som enhet väldigt bra. Det är inte individuella prestationer de lever på, utan det är liksom lagspelet. Och det är precis det han
trycker. Och det är ju mycket, då är det ju coachen som har gjort, eller coacherna som har gjort bra saker också.
Ja, för det är precis, det måste man säga, för att även om man är extremt imponerad av Alexander Wennberg till exempel, som har fått extremt genombrott i år. Men kolla, det är inte bara han, utan det är så här, som jag sa, så här, Cam Atkinson som gjort långt över, alltså, ja, eller långt ska jag säga, man har gjort 33 poäng på 30 matcher, där, över en poäng per match. Sam Gagner som var helt utdömd, ingen ville ha, som Columbus plocka upp hur billigt som helst på frihetsmarknaden i sommar, som har gjort 13 mål. Och Nick Foligno som var helt under isen förra säsongen är tillbaka som en härförande lagkapten. Och den här utvecklingen på alla unga backar som Wierenski inte minst. Alltså snittåldern på den här backuppsättningen är ju bara 23 år. Notivara är också rookie, och jag menar Seth Jones är ju född 95, va? Så att det är ju otroligt.
Och det är väldigt intressant att de vinner på väldigt många olika sätt och i olika slags matcher. Igår var det en jävligt tight match mot Los Angeles Kings. Och det var först på straffar de vann, men de är med. Även om de anpassar sig till vad det är för slags kvällar.
Precis, för det, ena kvällen så som du säger, då är det en...
blowout.
Blowout, precis. Då kan de, då, och det är liksom, det är hemmaplan och det är borta turné i västra Kanada liksom. Så tar de allting där också. Och det är blowout-matcher som du säger, och det är tajta matcher. Det är olika sätt hela tiden.
Men det, jag tycker också det är väldigt intressant det med ledarskap. Han är, som sagt, han var ju känd som en garning mer eller mindre. En lägerchef när han var här i New York. Ja. Och det, jag vet inte vad som hände här. Det var ju lika med Sullivan. Man trodde ju möjligen på den tiden de var här i Rangers att de var bad cup, good cup. Och att Sullivan, som man har sett honom nu i Pittsburgh, får man ju först då var den som var trevlig här. Men det var ju tydligen tvärtom. Det var en Rangers-spelare som hade sagt åt en kollega till mig häromdagen, Jesus, back then we had bad cup, worse cup. Sullivan var ännu värre. Och har genomgått en total metamorfos när han hamnar i Pittsburgh. Är en fantastisk kommunikatör som lär spelarna saker och pratar med dem och kommunicerar hela tiden. Och samtidigt har Tortorella då blivit den han har blivit plötsligt i Columbus. Det är ju styrka, tycker jag, då att visa att man kan utvecklas, men det är samtidigt frågan är varför var de så där här? För vad är det som lockar fram det hos folk i New York? Det kan man fråga sig.
Ja, det är märkligt. Det är också en fråga i sig faktiskt. Men jag tycker faktiskt det är en intressant tes där. För att just när Salomon tog över det så hade vi en annan bild av honom än vad han visar på isen bara kort därefter. Eller liksom vad hans lag visar på isen kort därefter. För att vi trodde ju inte att Helle Salomon skulle vara den här supermoderna coachen som skulle få växla, alltså förlösa ett Pittsburgh som var stelt och krampaktigt liksom. Så det är märkligt hur liksom sådana här schablonbilder totalt inverteras.
Ja, liksom. Det var ju, jag tycker det var väldigt roligt sagt, bad cup, worst cup. Ja. Men på en punkt är Tortorella sig lik. Han har väldigt svårt att njuta av personliga framgångar. Ja. Han tog ju sin 500:e seger här, och är därmed den enda amerikanska NHL-coach som har nått en sån notering.
Ja, just det.
Men det var det väldigt svårt att få honom att säga något speciellt om.
Ja.
Nothing. Det var en fantastiskt rolig konversation som han, beat-reportern där på Columbus Dispatch.
Portsline.
Ja, Portsline. Han fick inte få... What do you feel about this? Nothing. Nothing. Really? Nothing? Nothing. Just means I've been around a long time.
Ja, Tortorella, han är märklig alltså. Han kom, det vet, alltså så mycket vet vi om han i alla fall, att han kommer få något utbrott på någon domare här snart.
Och
det kommer hända. Han kommer, när de väl möter Pittsburgh, då kommer han kalla dem för vad, allt vad de som nu ska jag inte använda hans ord, för det är för vulgärt nästan, men det kommer han ju göra.
Mm.
Och lite så att han
kan du inte försöka i alla fall för oss läsares eller för oss lyssnares skull. Ja, men... i Jonathan Ekeliv linguistic fanclub.
Ja, just det. Ja, just det. Ja, men de är ju, han hävdar väl att de är ju pussis och de är divers och de är allt sånt där. Ja, jag stannade. Också. Ja.
Jaha, du använde P-ord.
Ja, det var därför jag tänkte jag skulle nöja mig med att bara konstatera. Men, ja.
Du kanske skulle ha gjort det.
Ja, jag skulle ha gjort det. Nej, men det
lite för sent och blygt också.
Ja, jag kunde inte riktigt stå för det, men jag har sagt det i alla fall.
Kul.
Det får vara så.
Ja. Ja. Jaha, vad ska vi mer prata om efter den här bomben då?
Ja, alltså, alltså apropå Columbus, jag vet inte om det här är någon superpoäng jag vill föra fram. Men jag tycker, och det här är väl en klassisk gammal sportklyscha man kan ta fram hela tiden. Men jag tycker det är tydligt i till exempel Columbus fall, om man ser det på andra lag också, att alltså det här... Och det, alltså det, ja. Nej, men det här med alltså, tydligt det blir med förväntningar sett till prestationen sen. Alltså hur vissa lag verkligen inte, alltså Columbus tycker jag generellt sett har haft svårt med att klara förväntningar. Alltså innan, nu är det andra faktorer som påverkar att de är så bra i år naturligtvis. Det är ju inte förväntningar som är grundorsaken, men jag kommer ihåg när de gjorde en så bra säsong, gick till slut med Pittsburgh och så här, så började de hypas upp och sen så skete det sig. Mm. För några år sedan. Och sen så avslutade de ändå med 10 raka segrar. Så skruvades förväntningarna upp enormt inför förra säsongen. Och så skete sig totalt. Och nu var förväntningarna på noll inför den här säsongen. Mm. Och då är det plötsligt gick det bra igen. Om man kollar på Florida Panthers inför den här säsongen. Höga förväntningar från både dig och mig och från allmänheten. Och de har plockat in hjärnan och de tar hit. Och det är statistik, satsning och allt möjligt. Och så går det dåligt.
Ja, vad är det du vill ha sagt?
Nej, men jag tycker, ja, jag vet inte, det är ingen...
Att vissa inte klarar av förväntningar.
Nej, det är ingen ny tes det här på något vis, men jag tycker det är så tydligt bland vissa klubbar hur, alltså, att det återkommande år efter år, att när de börjar få förväntningar på sig, då brukar bubblan spricka ganska snabbt.
Ja, men här har ju uppenbarligen Tortorella lyckats plantera en ny filosofi, en ny kultur i Ohio. Och de har ju aldrig, det här är ju bästa starten någonsin.
Ja, precis. De har slagit klubbrekord efter klubbrekord. Och jag tycker, ja, precis. Den här är liksom spelet och det de visar upp nu vilar på något helt annat än utomstående förväntningar. Utan det här är en grund som de börjar bygga upp själva liksom. Och som börjar bli stabil, cementerad.
Ja. Ja, men du, nu får vi ta och gå vidare till något annat.
Ja, nu går vi vidare.
Vi kan ju bara i förbigående, även om du vill prata jättelänge om dem, men det känns som vi har gjort det mycket. Men låt oss också påpeka att Minnesota fortfarande är on a roll och faktiskt tog 8:e raka igår.
Ja, det är så mycket de är uppe nu alltså. Oj, oj, oj.
Tabelljumbon Colorado med 2-0.
Ja. Och Devin Dubnyk kör nollan igen.
Ja, Devin Dubnyk är nog liga, han går in i julledigheten som ligans hetaste Morris.
Ja, han är midway i Vesina.
Ja, Tuka har jag hållit fram också, men han hade en liten... det gick inte så bra mot Islanders häromdagen. Nej. Så jag säger Dubnyk just nu.
Ja, Price vill vara med där också.
Ja, det är klart.
Men jag tycker Dubnyk, det är ändå lite mer, alltså, man förväntar sig ändå en rebound av Montreal den här säsongen. Men att Minnesota skulle ligga tvåa, alltså de ligger väl tvåa i hela Western Conference just nu.
Ja.
Det har ju extremt, det har ju dels varit inne på flera gånger med Boudreau och Scott Stevens, och precis som i Tortorellas fall, att de har ju satt ett nytt spelsystem där. Som, det är ju verkligen en tränarseger för dem.
Ja.
Men också naturligtvis att de har Devin Dubnyk på 94-95% målvaktsspel kväll efter kväll efter kväll. Om inte 100% till och med.
Ja. Och nu när vi är inne på målvakter, så tänkte jag, innan du börjar babbla en massa om Minnesota, så har jag ju en övergång här till,
ja, så
till ett ämne vi skulle prata om. Och när vi nu är inne på målvakter då, så måste vi ju prata om Henrik Lundqvist igen, eftersom han kom tillbaka med ett brak, får man säga, efter de här fyra matcherna. Chockartade utvecklingen i New York när han fick sitta fyra matcher.
Ja, precis. Som vi var lite, ja, jag kanske var lite mer orolig än du förra veckan, men vi avhandlade ju lite grann då. I det läget så skulle han göra sin första
mer,
match mot Dallas.
Du är ju mer hysterisk.
Ja, jag är ju tyvärr det. Ja.
Hände något så börjar du vifta med armarna och hyperventilera.
Ja, exakt.
Men ja, för dem som, det här är ju ingen given hela karriären. Han börjar ju komma upp i åren. Men än så länge så är det som det alltid har varit då. Och därför är jag inte så jätteförvånad att när han verkligen blir utmanad och ifrågasatt, då kommer han alltid tillbaka och göra sina allra bästa matcher. Och ja, det har han gjort. När han kom tillbaka och gjorde säsongens tre bästa matcher, får man säga.
Ja.
Han höll nollan mot Dallas i comebacken, trots att han blev överkörd.
Ja, det är konstigt att han inte fick en hjärnskakning av det där. För att det var ju en jättesmäll alltså.
Ja, och sen var han väldigt bra igen mot Nashville borta och New Jersey, fast det var back-to-back han fick stå.
Ja.
Det är imponerande. Men han säger själv, jag pratade jättemycket med honom runt de här matcherna. Och efter Jersey-matchen så erkände han att det var bra för honom och har blivit fått lite press på sig. Alltså, framförallt vill jag ju visa för mig själv, men när man märker att det är många som börjar ifrågasätta en, vill man ju visa dem också. Det är ingen snack om den saken. Så. Och det har han gjort. Så att, med facit i hand så var det ju väldigt klokt av Vigneault att göra det här. Och få upp Lundqvist på den nivå där han ska vara.
Ja, absolut. Och det tycker jag också, att dels det här med att han utmanas är bra, positivt för honom i den här åldern också. Men också att det är ju bra för honom i den här, just den här åldern, att kunna ha en backup och luta sig mot ibland, så att han inte måste spela 70 matcher på säsong och leverera kväll efter kväll, utan de har faktiskt två målvakter nu, så att han får lite avlastning.
Ja.
Men jag tycker det var lite intressant, för han svarade ju väldigt i dina intervjuer och inför pressen och överhuvudtaget i den här mest intensiva veckan förra när han har blivit petad fyra gånger i rad, att då svarar han ändå professionellt och liksom och väldigt så här sansat att det är liksom, alltså han. Men det var ett lite speciellt svar han hade, även om man inte ska dra en massa hysteriska slutsatser av det som jag brukar göra. Men efter den här Dallas-matchen då, när han blev överkörd. Mm. Och han fick frågan, liksom, han berättade vad han hade sagt till läkaren där. Liksom, och läkaren frågade, hur mår du nu? Jag mår väl bra. Ja, den här senaste veckan har jag inte mått så bra, men jag mår tillräckligt bra för att spela.
Ja, men det var ju försök att vara humor.
Ja, det var lite humor.
Men det har han ju också erkänt i efterhand. Han funderar väldigt mycket. Och det var en ovanlig situation för honom.
Ja.
Men det är så starkare att svara på det här sättet.
Exakt. Alltså det måste man ändå ge honom, som du säger. Alltså det är väldigt signifikativt för hans karriär hela tiden. Att han är extremt bra på att få till en respons som tystar alla tvivlare efter när några belackare börjar hålla på.
Ja. Ja. Så fick han vila igår mot Pittsburgh, och det ska han nu nog vara glad för.
Ja,
det fick Ranta istället stå och släppa in 7 puckar, och då var han ändå länge den som höll Rangers kvar i matchen, för Pittsburgh var som ett ursinnigt bi i den matchen. Hörnqvist sa efteråt att det var bästa matchen för säsongen, och det kändes som det var också. Det var en fruktansvärd attack de kom i direkt. Utan sina två bästa backar, som man påpekar. Säg något om vår kapacitet, Hörnqvist. Ja, här sitter en person som har sagt att de ska göra det igen, och jag tror det.
Ja, jag hockar på lite grann där, måste jag ändå säga. Alltså, 47 skott mot Rangers, som ju Jag menar, det är någon som är, håller, det är bara Rangers och Pittsburgh som lyckas hålla Columbus bakom sen så länge. Så det är inget, det var ju verkligen en toppmatch, och att Pittsburgh ändå är så överlägsna ungefär som de var i just slutspelserien mot Rangers förra säsongen. Och det spelar ingen roll att Ranta spelar bra igen, så släpper han ändå in 7 mål, ungefär som att Henke Lundqvist fick mycket skit i den serien då, att han släppte in mycket, massa mål. Men det var ju samma sak då. Rangers, Pittsburgh är ju, var ju helt överlägsna förra säsongens slutspel överlag.
Ja, Henke hade inte kunnat gjort mycket mer igår heller. Nej. För att samtidigt som Pittsburgh var svinaktigt bra, så var ju Rangers, de hade en av de där, man ser ju vissa matcher när lag är helt slut, när de har några matcher per år har alla, när det är, de orkar inte helt enkelt. Det var det för tajt och de är trötta, och det var verkligen en sån match för Rangers igår. Jag har fått en morot i thirststrupen här.
Ja, ja, okej.
Okay. Jag ber om ursäkt för det.
Ja.
Ja, låt oss gå vidare. Det finns mycket att titta på. Ett lag som vi inte har pratat särskilt mycket om alls, och inte så pratade vi om det när vi gick igenom vad vi skulle prata om nu heller. Men eftersom jag satt ett länge och pratade med Mikael Backlund på telefon här då, så vill jag nämna Calgary. För att det går efter en första knackig månad, så har ju de hostat upp sig duktigt och är faktiskt på wildcard-plats i väst nu.
Ja, det stämmer ju.
Och det känns som att de lever upp mer till sin potential, för de har ju på pappret ett mycket intressant lag, eller hur?
Ja, det har de. Och inte minst på sikt. Men man tycker det är ändå så pass bra nu att de ska kunna definitivt vara ett slutspelsutmanare, att kunna ta sig till slutspelet åtminstone i en ganska svag division. Så pass långt fram är de i sin byggnad liksom.
Och det känns som en kille som Doug Hamilton, som nu har varit lite ifrågasatt, har de senaste veckorna personligen kommit upp i sin potential också.
Precis, det var också en apropå response liksom, så när trade-ryktena börjar sippra ut där, så är plötsligt så spelar han sin bästa hockey sen han var i Boston. Ja. Och börjar faktiskt få lite mer förtroende nu, för han var ju nere ett tag på 14-15 minuter för en kille som tjänar över 5 miljoner dollar och som de har investerat mycket både i draftval och i pengar, nya kontrakt han fick där. Men nu ser jag nu. Och då, det är klart, då är han bra, då är de ju, då har de, alltså det är ju så pass viktigt i dagens NHL att ha en så stark backuppsättning, och när de har Jordan och T.J. Brody, Wideman till viss del, och så inte minst Doug Hamilton, så är det ju, då har man en extremt stabil grund att stå på.
Ja.
Och sen faktiskt lite oväntat så skulle de ju lösa sin målvaktssida i somras med att ta in Brian Elliott. Men det har ju visat sig att den andra de tog in, Chad Johnson, har blivit första keeper där och gjort det väldigt bra.
Ja, det är konstigt med Elliott. Han är ju en... Det svänger väldigt mycket. Ja, det svänger alltid mycket från säsong till säsong. I fjol var han ju absolut en av ligans bästa. Men han har haft säsonger när han var i Ottawa till exempel, när han var ligans sämsta också.
Ja, precis. Och i Colorado var han ju inte speciellt önskvärd på slutet heller. I nästan alla klubbar han har varit i, som du säger, så har han varit en extrem hög högsta nivå och varit given första keeper under perioden. Men under kort senare har han samtidigt varit spikad tvåa och helt under isen och släppt in vad som helst.
Ja.
Och förra året liksom, när han var i St. Louis, då hade han bäst räddningsprocent i hela NHL.
Ja.
Bättre än Holtby och allt möjligt.
Ja, det är väl konstigt hur det kan gå upp och ner på det sättet.
Nu är han totalt utkonkurrerad här av Chad Johnson liksom, som har varit en lite journeyman och lite standard backup under sin NHL-karriär i sin tur.
Ja. Intressant också just med Backlund då, är att han är första center tillsammans med, de har en första kedja där, men de kanske inte mest namnkunniga då, det är han och Matthew Tkachuk och Michael Frolik.
Just det.
Men de är en väldigt bra första kedja utan att liksom blända oss med enorm poängproduktion, så är det ändå en extremt stabil och användbar lina. Och Tkachuk börjar komma in i det.
17 poäng är uppe i liksom.
Ja.
Och det var imponerande av en kille född 97, va? Draftad här i somras. Och kommer in
97. Då var jag 30.
Ja, det är sjukt. Ja, det börjar till och med låta väldigt ungt för mig alltså. Jag kommer ihåg Confederations Cup, Roberto Carlos frispark, knorren 97. Det är mitt enda minne från 97.
Ja, det där är konstigt. Jag läste någon som, fan vad det är, jag läste inte med någon som liksom är gammal, men kände att alla i landslaget är fortfarande äldre än jag, är känslan. Och så känns det med de här NHL-spelarna, de är äldre än jag. Fast det egentligen inte är alls så.
Till och med Jager.
Jager är yngre än jag, ja, för fan.
Ja, det är klart.
Och det känns helt orimligt. Samma sak med Brandon Shannon som går omkring som är liksom Mr. Big Papa, ja, just det, i Toronto. Han är bara 47.
Är det sant?
Ja, men fy fan. Vilken gammal gubbjävel.
Nej, men det är ett symptom som alltid kommer leva med. Alltså, även om jag inte fortfarande är något sån här... jag är ju prime-ålder om jag skulle spela NHL just nu.
Ja, du är prime-ålder på alla sätt, skulle jag säga.
Ja, det är ju tveksamt. Men jag har också den känslan av att det känns som att man ser upp lite grann liksom, åt dem. Och då blir det känns som att de är äldre. Liksom. Man är så van som att hela tiden ha idoler och äldre. Så här, liksom. Jag vet inte. Men nu är man ju journalist. Och nu har man ju liksom, har blivit avtrubbad på de där grejerna. Men samtidigt så känns
så det... du ser upp till Steve Ott?
Nej, det kan jag inte påstå. Det kan jag inte påstå.
För nu kommer jag in på nästa tema.
Ja. Ja, du tänker på Detroit Red Wings.
Han spelar ju där nu för tiden. Ja. Vilket kanske är signifikativt. För han är typisk, ingen favorit och det går inte så bra för Detroit.
En typisk Ken Holland-värvning de senaste åren. Ta in lite avdankade spelare nästan. I alla fall killar som täpper igen deras utvecklingshål. Och som ska försöka grinda till dem med en slutspelsplats för att hålla sviten med liv. Men som försämrar på sikt. Och just nu tycker jag att det ser... För nu vågar...
Men du såg dem ju igår mot Tampa då?
Ja, precis. Och det var nog den sämsta Detroit-matchen jag har sett i hela mitt liv. Alltså.
Oj, oj.
Ja, det vågar jag säga. Nu har ju Detroit-fans naturligtvis ännu mer grund att stå på där. Men jag tyckte Detroit var... Alltså, Tampa gjorde en ganska bra match. Men framförallt så noterar jag liksom... Alltså, jag tyckte inte ens arbetsinsatsen var bra från Detroit. Jag vet inte vad det är, för att man såg ju till exempel, nu har ju Epic-serien med Road to Outdoor Games här dragit igång. Och vi fick ju se hur Henrik Zetterberg, ett av hans beryktade omklädningsrumtal.
När han... Ja, verkligen. Det var mäktigt att se dem komma in och så slår han igen dörrarna.
Ja. Svart i blicken.
Ja, och håller sig när han är så arg så engelskan till och med blir svajig. Och det blir den med starka känslor i svallning, då blir det lätt så.
Då tappar man bort i alla filter liksom.
Ja, men ja, visst.
Alltså, generellt sett i laget, liksom, när man ser prestationerna så känns det lite... De känns alltså, mätt i helt fel dom, men de känns lite... Ja, de är inte heta liksom. De är väldigt tafatta på något vis.
Det var liksom inte... Kvällen innan så det skulle ha varit back-to-back, men de fick ju en extra kväll ledig där eftersom matchen i Raleigh mot Carolina blev inställd på grund av att isen smälte.
Ja, just det.
Så de kan inte skylla på det heller.
Nej, precis. De har kommit dit utvilade faktiskt ändå. Och på ett sätt så kände jag också lite grann att det är ett strukturellt problem i Detroit framförallt just nu, men jag tycker heller inte att jag blir inte imponerad av Jeff Blashill heller alltså.
Nej.
Han utstrålar också lite samma känsla jag får av Detroit just nu. Att han stod där likgiltigt i båset. Och hade inga idéer liksom för att tagga till igång laget. Det var massa sådana här situationer som en tränare måste bli vansinnig på. Att de släpper till jättebilliga kontringar. Dåligt pressspel, dåliga sticks. Alltså liksom, de är inte med och verkligen stöter mot spelarna. Alltså, Tampa kom ju runt hur enkelt som helst utan att Tampa för den skulle gjorde någon otrolig supermatch. Jag tycker det framförallt handlar om motståndets inställning liksom, till det hela. Och som sagt, så fortfarande så är det ju så att den här generationsväxlingen har ju inte blivit lyckad. För fortfarande så klarar jag inte riktigt Tatar och Nyqvist och hela gänget att bli de här riktiga första linjespelarna som gör mål match kväll efter kväll. Tatar står fortfarande på 7, Nyqvist på 4. Och liksom Riley Shane har ju fortfarande inte gjort ett enda mål.
Nej, det har vi varit inne på flera gånger. Ja. Det är det som är problemet, att den här generationen, the next generation, har fastnat och inte tar nästa steg. Nu gjorde just Tatar, gjorde hat-trick tidigare i veckan.
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Men ja, så får de köra slut på Zetterberg istället då, som ju är typ lagets klart bästa spelare då, även om man kanske inte briljerar igår då mot Tampa.
Nej, men trots det tyckte jag att han var bäst.
Det är honom, ja, det är honom de får förlita sig på.
För det, hans kedja var ju ändå skapa offensivt och liksom lyckas ändå sätta lite press, men nej, och powerplay är ju katastrof. De är ju, har ju sämsta powerplay i ligan just nu, både statistiskt då, om man kan se på isen, för att det var inga idéer överhuvudtaget. De fick ju hur många powerplay-lägen som helst, men kom knappt in i zon. Och hade inga liksom, det kändes som att han hade inte ens någon struktur på PP. Det var inte, handlade inte bara om kreativitet och form på spelarna, utan det var liksom inget bra upplägg heller liksom, som de kunde luta sig mot. Så att, ja, jag tycker Detroit är riktigt illa ute faktiskt.
Ja, varje gång det känns som att ja, men nu kanske man skett till sig gjort en, men de gör sällan en, mer än en eller två bra matcher idag. Sen kommer det såna här genomklappningar igen.
Ja.
Och de blir fler och fler. Och, ja. Ja, jag håller med dig. Blashill, det är nästan så de ska ha en ny tränare på kort sikt, men på lång sikt så tycker de behöver en ny general manager också. Han, ja, han har gjort sitt nu. Han har varit där sen vill ha om till högertrafik i, ja, Sverige.
Ja, precis.
Och det behövs något nytt i Detroit.
Ja, exakt. Det behövs verkligen det. Och jag vet inte om jag gillade ju Jeff Blashill, tyckte det var intressant när han kom fram efter att han gjort det väldigt bra AHL med Grand Rapids. Men just de här spelarna som var tanken att de skulle ta över också. Men jag tycker också anmärkningsvärt en sån i just den generationen. Alltså Peter Mrazek är ju jättedålig i år.
Ja.
Så att det är liksom ingenting som funkar. Så att, jag vet inte. Alltså, och Jeff Blashill känns sen, trots att han är ny och ung och spännande, så känns det som att han tillhör det förgångna på något vis också. För han är ändå framplockad av Holland och Babcock och får gjuten i deras system. Och han, ja, han är ju uppväxt i Detroit och i Michigan, och han var Detroit-supporter hela sitt unga liv och liksom är lite fast i med den självbilden också på något vis.
Och låter som Babcock.
Han låter exakt som Babcock. Det är det som är så bisarrt alltså.
Ja.
Så ja, att det behövs nog skakas liv i det där, för just nu så går det bara ännu mer neråt, och alltså på sikt, som du säger, alltså på sikt så vågar man knappt tänka på vad det här Detroit-bygget är på väg. Om det inte gör något ordentligt. Faktiskt.
Men grejen är att risken är stor att om de liksom hamnar i mitt i klungan där bakom understrecket, då har de ingen nytta av det. Ska man vara understrecket och missa slutspelet för första gången på 25 år, då ska man ju helst bli sist då.
Ja,
de ska tanka liksom. Exakt. Men det finns ju inte i vad heter det?
Nej, men i Detroits DNA att man ska hålla på och,
nej, precis,
inte vinna.
Nej.
Då är risken att de hamnar lite där Vancouver, New Jersey-facket. Att man,
precis,
missar slutspel, men man kommer inte tillräckligt långt ner för att få garanterade toppspelare liksom, i draften. Utan det blir lite chansningar hit och dit, och det ser nästan lite sämre ut år för år egentligen.
Jag tycker det är väldigt tråkigt, för när jag började med det här och några år där i 06, 07, 08, 09, 10, då var det ju liksom the gold standard var Detroit Red Wings.
Ja.
Och det var fantastiskt.
Organisationen.
Ja, och det var fantastiskt roligt att följa dem. De utmanade dem Stanley Cup hela tiden, vann ju en och förlorade en final, och det var fantastiskt att följa dem. Och jag har ju väldigt god relation till många svenskar i laget och hade, och sådana som har slutat och så att, jag tycker det är ledsamt att se.
Ja, faktiskt, den utvecklingen.
Men och så, matchen igår där i Tampa, då var det väl också, ja, alla målvakter gick sönder hela tiden. Ben Bishop med sina för jävla ljumskar som inte, de är klenare än ditt psyke.
Det säger ju en hel del faktiskt. Men det stämmer ju faktiskt, för att han går ju,
man såg direkt när han liksom laser på sig med sin konstiga långa gestalt. Jaha, titta, där gick ju ljumskarna igen. Ja. Han blir liggande kvar på isen.
Precis, och det är oftast där inga speciella händelser. Visst, det kan vara att någon har kört på en lite grann, men det ser inte så allvarligt ut egentligen. Det är bara Ben Bishop som ligger i en höger plötsligt. Och liksom lämmar som oproportionerligt sticker ut lite här och var. Men, och i samma match då så gick ju även Howard sönder, vilket ju var ytterligare försämran försämring för.
Ja, han har ju haft lite renaissance. Du sa ju, nämnde att Mrazek inte har varit bra, men Howard har ju faktiskt varit för att vara Jimmy Howard i alla fall.
Ja, verkligen.
Rätt bra den här säsongen.
Ja, riktigt bra statistik och under 2 mål per match. Det är han som har gjort att de... Det är ju, han är ju absolut grundorsaken till att de fortfarande är kvar i... Nu är det 5 poäng upp till slutspel med att de fortfarande är med i diskussionen. Annars hade det inte gått med Mrazeks spel. Det är faktiskt, det är definitivt Jim Howard som är det stora utropstecknet i Detroit den här säsongen.
Och det såg ingen bra ut när han kunde inte stödja på benet. Nej. Med dem.
Nej. Nej, precis. Han har väl inte riktigt, visst han har varit skadad i sin karriär också, men han har, när han går sönder känns det liksom, han har inte samma historik som Bishop direkt, utan det är liksom, då känns det som att det är något allvarligt. Liksom. Han har faktiskt, jag såg precis när vi spelade in att han har satts upp på injury reserve också.
Ja, det är ju olyckligt. Det kan bli så att Ken Holland för första gången får lov att finna sig och vara en seller när det blir när vi närmar oss trading deadline.
Ja.
Och vilka ja, då kan ju sådana som Nyqvist och Tatar sitta väldigt löst och hamna någon annanstans.
Ja, precis. De har mycket faktiskt att sälja av då, inte bara ur det, utan de här komplementspännarna som man har plockat in inför den här säsongen, som Vanek och Skrivott.
Ja. Nej, inte Nilsson.
Nej, Nilsson har för långt kontakt. Ja, han är för bra också.
Och Han har varit bra för honom.
Ja, precis.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, Detroit, det är beklagligt faktiskt. Men nu ska jag faktiskt göra en övergång här som är någorlunda hyfsad ändå. För att Detroit var ju, som du sa, mönsterorganisationen, dynastin. Och har ju, den, alltså, de har ändå gått till slutspel 25 år i rad, den organisationen man har sett upp det. Men det som är dynastin i dagens NHL, det är ändå Chicago Blackhawks.
Yes.
Som har vunnit 3 Stanley Cups de senaste 6 åren. Och som ju, vi nu är åtminstone 2 år i rad, har ifrågasatt ganska kraftigt i våra preview-poddar när vi bara ser på truppen hur den urholkas på namn och deras bredd tunnas ut betänkligt. Och inför den här säsongen var det väl ändå den sämsta truppen på pappret sen Jonathan Toews och Kane kom dit i mitten på 2000-talet, kan man säga. Men de leder ju Western Conference överlägset.
Ja. Förlåt?
Märkligt.
Ja. Det tycker de ju själva också faktiskt. Jag pratade med Almarsson när de var här. Jag pratade med Almarsson en hel del. Han sa ju det, att om någon hade sagt att vi efter drygt 30 matcher skulle leda konferensen, så hade jag nog inte riktigt trott på det, sa han. Vi tappade återigen nyckelspelare. Det var många nya som skulle in. Kändes som det skulle bli en utmaning till säsong. Men de nya killarna har på ett fantastiskt bra sätt kommit in och blivit det som nästan alla som kommer dit blir.
Ja.
Nu är det Hartman och Hinostra, eller hur uttalar man han?
Hinostrosa.
Hinostrosa. Säger
uttalsexperten här.
Ja. Och Tyler Motti.
Ja, så säger man faktiskt.
Gustav Forsling och allt vad de heter. Han kliver in och blir liksom ganska typiska. De saknar inte Teräväinen och sådana, för att de här tar vid där han har liksom, det han lämnade.
Ja, det är något märkligt. Det är en maskin liksom som man bara blir en del av. Och liksom lyfts upp till den nivån, som den standard som de jobbar med. Liksom.
Det är en väldigt gott betyg för Quenneville och resten av ledarstaben.
Ja,
det är ju samtidigt så att vare sig Toews eller Kane har samma slags säsonger som de brukar ha. Och ändå går det så här bra.
Nej, precis. För Kane har ju varit bra den säsongen också, men han har ju inte alls samma poängsnitt som i fjol när han kom upp i över 100 och ledde poängligan överlägset.
Nej.
Ligger ju fortfarande kring en poäng per match. Men nej, precis. Och Toews har ju varit skadad och inte gjort så mycket poäng när han väl har spelat heller.
Nej.
Så det är liksom hela... Det är, de har haft stor nytta av sin bredd som tydligen fanns i år också.
Ja, och även så här, Panik och Anisimo och sådana. Panarin fortsätter vara bra.
Ja,
Desjardin är bra.
Ja. Och Hossa som faktiskt gjort 16 mål den här säsongen, som 37-åring. Ja,
han, han har ju också fått någon slags nytändning, men tyvärr gick ju han sönder igår.
Ja.
Fick stryk av 8-8 och kommer och vann, tog kanske säsongens tyngsta skärp genom att klippa av Chicagos 5 matcher långa segersvit.
Ja.
Imponerande.
Ett av få lag som har lyckats vinna i United Center i år också.
Ja.
Så att, ja, det är ja. Men när man bara blickar till nästa år så förstår man inte hur det ska... Men nu får jag koncentrera sig på den här säsongen. Men de kommer ju naturligtvis som vanligt nu åka på problem igen. För så Panarin är ju hur het som helst. Som du som var inne på, han ligger väl trea i poängligan, totala poängligan. The Breadman som börjar etsa sig fast nu. Men han sitter ju och tjänar... Det är ju sån här typisk Chicago-signing. Alltså hur billig som helst mot vad han egentligen... Ja, det var ju lite chansning när man plockade över honom från KHL och han har ett bonusbaserat kontrakt.
Som ja, han ska signas på nytt nästa år. Det kommer inte att gå.
Nej, det kommer inte att gå för att han kommer ju kunna... Han, det sägs att han kräver minst 6 miljoner dollar. Det låter ju nästan i underkant. Alltså, så bra som han är just nu och den åldern han är. Mitt i sin prime, alltså går in i sin prime kanske till och med bara 25-26 år. Så kan han... Alltså, något lag skulle kunna ge han 8 miljoner minst.
Ja, det kommer att bli bra för honom.
Ja, så han, men det finns ju inte på kartan att Chicago Blackhawks ska kunna, om de inte på sitt enorma vis lyckas få honom att övertala honom och välja dem. För när han signade för Chicago för 2 år sedan så var det faktiskt så att de kom med det lägsta budet ekonomiskt. Men de lyckas presentera den bästa lösningen då för att han skulle övertygas om att välja just Chicago. Toronto kom ju med dubbelt så bra kontrakt, om inte 3 gånger så bra kontrakt pengamässigt.
Jag sitter och tittar på deras lönestruktur här nu och vilka fler. Panik är också restricted nästa år. Det blir ju svårt. Intressant är ju att Hossa, han har 4 miljoner i år, men sen har han 4 år när han bara har 1 miljon.
Ja, precis. Han är ju verkligen, han och Zetterberg till exempel även måste vara urexempel på den här gamla kontrakten som skrevs typ 2010 va? Eller 2009.
De framtunga.
De här 13-årskontrakten som var ju enormt framtunga. Så de tjänar ju maxlön i 5-6 år och sen så bara plötsligt så 1 miljon. Bara totaldyker för att få ner capiten.
Stackars människa, vad fattig han kommer att vara nästan.
Ja, usch. Han bara tjänar 1 miljon. Nej, det är synd om han. Han är värd mer. Nej, det är klart. Det som de flesta pekar på väl som är den, som är det största misstaget av deras signingar som annars har varit rätt bra. Dels så kan man väl ifrågasätta att de faktiskt gav så mycket pengar till både Kane och Taves, kanske framförallt Taves på sikt där. Men också då naturligtvis Brent Seabrooks kontrakt. Han är fortfarande väldigt bra, Seabrook. Jag tycker han får lite väl mycket skit. Men
han har 9 miljoner, det är väldigt mycket.
Ja, det är ju extremt mycket.
Han har 3 miljoner mer än Duncan Keith och nästa år 4 miljoner mer. Och Duncan Keith känns ju som en betydligt viktigare pjäs där bak.
Precis, exakt. Och Seabrook är ju inte jätteung han heller längre. Utan han är väl...
Men jag får lov att gå tillbaka till vad du själv sa. Det är ju lite underligt att börja prata om nästa säsong redan. För att nu är den här säsongen väldigt bra. Och för grejen är att när de är så här bra i grundserien, då brukar det vara väldigt svårt att komma åt dem när de väl kommer till slutspel.
Ja.
För det var precis samma situation 2015. Då trodde vi inte heller att det skulle fungera. Och så gjorde de en jättebra grundserie och så vann de.
Ja, just det. Precis så var det.
Jag börjar tro att de kan bli väldigt farliga. Det kan bli final mellan Pittsburgh och Chicago, vilket inte vore dumt på något sätt.
Nej, det vore ju, det måste man ändå som objektiv hockeysupporter ändå konstatera att det, då kommer man få se bra hockey.
Ja, då är det de två stormakter som möts. Och dessutom så ser det vara väldigt sympatiskt rent resmässigt.
Ja, det är det faktiskt. Det måste man ändå väga in. Framförallt i ditt fall.
Så fort Chicago går till final så är det i allmänhet ganska behagligt med resandet.
Precis, det är väl bara 2 timmar, 2,5 timmars flyg bort från det. Någonting. 2 timmar.
Ja, ja.
Nej, det är stabilt. Det är bra. Nej, men det är ju... ja, sen är det väl så här med Chicago att det, om man sett på deras Stanley Cup-titlar så de kom, det kom 2010, sen 2013, 2015, då skulle väl 2017 passa bra i det. Rent så här, de brukar tappa, vara lite mätta säsongen, få en liten baksmälla och sen så är de tillbaka igen.
Ja, riktigt långt. Ja, det vore stort. Då skulle Niklas Hjalmarsson tangera svenska rekordet i Stanley Cup.
Ja. Ja, just det, gör han faktiskt. Han går i kapp, vad är det, Kaller och de här Islanders.
Anders Kaller, Stefan Persson, Niklas Lidström och Thomas Holmström har fyra mål.
Självklart, de också. Ja. Nej, Chicago, alltså dels spelmässigt, ismässigt, spelarna, truppen de har och general manager Bowman där, men hela deras organisation är ju kanske den mest välskötta i hela NHL. Alltså från PR-avdelningen till liksom...
Alltså, jag vet dumt.
Nej, men alltså de hamnar alltid högt på de här ESPN-rankings över bästa organisationer, sett i alla sporter, när de väger in liksom... hur de går runt ekonomiskt och hur de sköter sig mot fansen och såna här grejer liksom.
Så att, det är bara hur de sköter sig mot media som inte är lika kul. Men det ska vi inte gå in på.
Nej, det ska vi inte. Nej, precis.
Ja. Har du mer att säga om något lag? Ja, nu skulle jag kunna prata om alla 30 som vanligt tills korna går hem, men...
Nej, det känns som att jag ser att klockan tickar på nu, så jag tycker det är dags för våra rim.
Precis. Vi började ju med det på lite humoristiskt förra året.
Ja.
Och inte vet jag om du vill börja eller hur. Jag har ju en, som jag får säga, tycker jag klassiker direkt. Inte för att själva rimmet är så roligt, men för att det kom en replik. Jag skickade det här rimmet till spelaren i fråga.
Ja.
Och det kom en replik direkt. Jag har ju drivit kampanjen om att Henrik Zetterberg Vote Zetterberg var ju en hashtag som dök upp på Red Wings eget Twitterkonto. Sen dess har jag kört rätt hårt med det, att alla ska rösta. Och om vi säger det diplomatiskt, så är han kanske inte helt
Nej, han vill absolut, han är väldigt nöjd med att aldrig ha spelat en All-Star-match.
Han är väl inte så jätteförtjust i att jag driver den här kampanjen.
Nej.
Men det är med gott humör hela tiden. Så att jag skickade till honom då, men nu började rimma, så skrev jag bara: Zeta, Zeta, du är ju så rar. Här är en friplåt till All-Star.
Oh!
Då kom det här svaret i sms. Björre, Björre, so funny with your blog and pen. From now on, Hank only talks to Expressen.
Wow! Ja, det var ju 5+ svar. 5 getingar på den.
Ja, verkligen.
Det måste man säga. Shit.
Vilken replik, vilken knockout.
Då är det ju chanslös. Du lägger ju ner den där kampanjen direkt.
Snacka om förebritur.
Shit. Ja, det han är faktiskt, det trodde jag inte. Jag visste, Zetterberg är ju lite av en övermänniska när det kommer till hans fysik och spelsinne och allt det här, men att han hade julrim på lager också, det...
Och snabbt kom det också.
Kom bara direkt, bara sätta den sådär liksom. Och internationell touch på den också.
Ja.
Det är en helt annan dimension liksom.
Björre, Björre, so funny with your blog and pen. From now on, Hank only talks to Expressen.
Ja, det är riktigt bra. Det är riktigt bra.
Ja. Shit. Ja, briljant.
Det känns som att mina rim bleknar ju enormt i jämförelse. Det är nästan som att man får sätta stopp där. Men...
Ja, men låt oss höra.
Ja, jag har 3 stycken. Det är som vanligt. Är det lite...
Jag har många.
Du har många. Ja, men jag har skrivit alltid så långa, krångliga, konstiga.
Ja, jag har väldigt enkla.
Ja, men jag börjar med den här konstiga. Den här är, ska se om jag överhuvudtaget sett den här. Den är, när jag ser på som jag har skrivit upp här, så är den väldigt ostrukturerad. Men jag ska försöka läsa upp den. Det har varit lite rykten från The Hockey News till exempel. Det är spekulationer om skulle man kunna göra en trade mellan Ben Bishop mot Kevin Shattenkirk. Som jag inte alls tror på, för att det är det
man tänker direkt att man vill rimma om.
Ja, så det vill jag rimma om. Precis. Jag tror inte att det kommer gå lås, för det är alldeles för krångligt. Dels värdemässigt, jag tror inte St. Louis går med på det, och dels löntagsmässigt så blir det konstigt. Men så här i alla fall, jag tror inte på ryktena, för St. Louis skulle nog ta det som ett påhopp att byta Kevin Shattenkirk rakt av mot Ben Bishop. Men om det nu inte går vägen, kanske läge att vända blicken mot Dallas igen. Jim Neal, visst har du det på känn? Ni behöver ju en målvakt och vi vill ha en ung back. Julius Honka. Ja, tack. Lite andra pusselbitar behövs väl också för att detta ska gå i lås. Men det fixar du, Iceman. Då bjuder... Nej, vänta, nu tappar jag. För att detta ska gå i lås. Men det fixar du, Iceman. Då bjuder jag dig på ugnsbakad potatis och helstekt gås. Och en riktigt, riktigt pikant katrinplommonsås. Så ta ditt privatjet nu, Big Boss. Kom till Örby och umgås.
Jesus.
Ja.
Det var rim vi skulle göra, inte noveller.
Nej, du ser, det här är liksom tusen tecken. Novell om hur jag skulle bjuda hem Iceman. Ja, jag tappar lite grann, som vanligt. Det var, ja, så i alla fall. Det var inte så mycket julstämpel på det heller, känner jag också. Oh, ja. Ja, du, nu ta ditt.
Ja, jag tänker att den nya stora genom vår nya stjärna, han som ska äga NHL, Connor McDavid, får en julklapp av mig här.
Oj, snyggt.
Och den här är lite krystad, men ändå.
Det är bara bra.
Connor, du är ju fortfarande kvar i dina tonår. Men om du så här snabbt över isen tänker raska, får du ändå en champagneflaska.
Oh!
Förlåt.
Nej, den var bra. Alltså, jag är oerhört förtjust i den här typen av nämnder. Connor och tonår.
Ja.
Den har du kämpat fram, alltså. Men ja, det är så man jobbar, tycker jag.
Ja, det är så man jobbar.
Ja, det där tyckte jag. Det där får ändå... Det är nästan 4+ på den här, tycker jag.
Tack.
Ja, det tycker jag. Ja, då kör jag nästa. Den här är lite kortare. Den är fortfarande lång, men lite kortare. Det handlar om en spelare. Får vi se om du listar ut vilken spelare jag pratar om.
Mm-hmm.
För jag avslöjar inte hans namn, faktiskt. Det är inte så svårt, men vi får se om du klarar. Det är kanske inte helt lätt heller. Sommaren 2014 hade han mängder med fina alternativ, men valde till slut helt fel. Och nu klämtar klockan. Det märks att han börjar bli gammal och stel. Men här ska han få en perfekt julklapp. Lite som knäckebröd med grillerad skinka och senap. En trade till Pittsburgh igen. En riktig contender. Så att den där oturen kanske äntligen vänder. För jag undrar om faktiskt att få lyfta Stanley Cup och ta hem den till sina gränder.
Nej.
Nej.
Men var det då?
Jerome Iginla.
Ja, såklart.
Ja, som ju kunde gå till vilken klubb han ville 2014, men valde Colorado. Sen dess har de aldrig gått till slutspel.
Nej, han är värd ett eget avsnitt i den här podden. Men ja, nu när du är inne på gamla då, så åldringar, så apropå vår vän också som slog, eller kom upp på 1887 poäng igår. Mm. Så Jagr ska ju få en julklapp också.
Oj, vad stort. Jag känner själv att jag missade det, att jag borde ha skrivit det. Men du har ju fixat det. Mycket bra.
Ja, och du säger Jaromir Jagr, du är ju evigt ung. Så dig vill man ge en klapp som är riktigt tung. Därför, här är en krona för en kung.
Ja, snyggt.
Ung kung. Ung, tung kung.
Ja, den går ju absolut, det är inte konår, tonår, utan den är ju liksom fonetiskt fläckfritt, alltså.
Ja.
Den satt som en smäck. Ja, jag tyckte
ja, du har bara en till då, så får jag sitta här.
Ja, du får köra. Ja, det är bara bra. Det är bara bra. Ja, men då kör jag min sista då.
Mm.
Den lyder så här. Erik Karlsson är ren och skär kvalitet. Så av mig får han redan nu en Norris-trofé.
Wow!
Ja. Och en annan hjälte vi verkligen vill hylla, som vår podd brukar förgylla. Det är ett geni på samma nivå som Ottawas kapten. God jul, Victor Norén.
Åh, titta vad fint.
Det var fint.
Verkligen, det var ju fem plus din klart bästa.
Det var det, ja.
Ja, men då tar jag dem som jag har kvar här då.
Ja.
En som jag inte tycker att jag borde... Ja, den här kanske jag skulle göra bäst ju inte dra, men jag gör det ändå.
Ja, är den vulgär?
Ja, det beror på hur man ser det.
Ja.
Det här är då till Viktor Rask, som jag har gjort som succé.
Oh, i Carolina. Ja, nej, jag fick upp ett ord i huvudet där.
Ja, jag vill säga. Rasken, nu är det nästan lika bra som fellow ex-lexingen masken. Så här får du nya suspensoarer att ha för...
Ja. Tasken.
Nej, du sa det inte.
Nej, du sa inte. Nej, nu just det precis. Det brukar vara så.
Ja, det blir många för svenskarna.
Ja.
För Henke höll anti på att bli ett sänke. Men nu är den annorlunda tonen. Han är tillbaka på tronen. Så för en man med stil, du får ännu en bil.
Oj, den var bra faktiskt. Det bara öste på med rim. Det var Henke och Sänke direkt.
Ja.
Och man med stil, det går inte att ifrågasätta. Och så är det klart. Ja, jag tycker, ja, den där var top notch också, vill jag påstå.
Ja, sen går vi till Nashville och säger Forsberg i Nashville, de kallar dig Flipper. Hoppas ni går till slutspel så du VM-frågan slipper.
Ja.
Ja.
Det var lite för en egen skull också.
Ja, slutligen är det till dig då.
Jag sa, oj då, det var han inte vet med. Okej, okay, ja.
Ekan, du är en slampa som håller på fram. Här får du en ordbok så du framledes låter lite mer klok.
Okej, okay, ja, det var bra, det var bra, det var bra. Ja. Ja, det var stenhård utgångspunkten. Ja. Men ja, jag tackar så mycket. Jag skulle verkligen uppskatta om denna dyker upp i fysisk form på själva julafton. Jag vet inte om det är möjligt, men jag borde ha en sån. Jag borde köpa en sån själv om mitt annat.
Jag tycker du borde köpa en t-shirt där det står en slampa som håller på tampar.
Ja, ja. Ja, det skulle passa med min image, det inser jag ju själv, men nej, jag väljer att jag har det, nej.
Nej då.
Nej då, nej. Det tänker jag inte göra, faktiskt.
Ja, men då har vi klara årets rimstuga i bloggen.
Ja, det har vi gjort. Ja, jag tycker ändå att vi förde traditionen vidare med hyfsad framgång.
Ja, men det var ju Zäta som satte guldkant på
det. Ja, det är ingen snack om att det är ingen idé att liksom konstatera vilken som nådde högst. Det var ju Henrik Zetterbergs.
Ja. Ja, hörru du, får fråga, hur ska unge hen från Örby fira jul i år då?
Ja, nej, men det blir faktiskt eventuellt, så tror jag att det har varit lite olika sen stå, men jag tror det blir som förra året, och det då innebär att jag ska till lite släkt i Uppsala.
Jaha.
Ja. Så att det är det som gäller. Jag har faktiskt köpt.
Jag trodde du skulle till Finland. Men
ja, det har hänt också, precis. Det har hänt också, men inte den här gången. Nej, då blir det Uppsala. Kommer inte vara en enda finländare mer den här gången faktiskt.
Ingen. Ja, du kan alltid bjuda in Jarko.
Ja, precis. Ja, det skulle jag gärna. Nej, så det blir ju Uppsala. Men jag måste ju fråga, skicka tillbaka frågan.
Ja du, på torsdag imorgon när vi spelar in det här så sätter jag mig på ett flygplan och flyger till Los Angeles. Jag ska för första gången fira jul i södra Kaliforniens solsken, i palmkronornas skugga. Jag ser fram emot det. Jag har haft 12 raka jular i New York, så jag tänkte att det skulle vara lite kul med lite omväxling.
Ja, där brände du mig fullständigt måste jag säga. Jag måste ändå påstå att Los Angeles smäller lite högre än Uppsala.
Ja, det kan jag hålla med. Det tråkiga med det är att då går jag miste om stora... Det har varit en liten tradition här med bloggkväll dagen för dagen när de spelar sista matchen innan juluppehållet. Men ja, vi får klara oss utan det. Jag körde igår istället.
Ja, det såg vi. Då följde vi med i alla fall. Och det var rim och grejer där också.
Ja, och sen återkommer jag efter juluppehållet. Då ska jag väl, tror jag, gå och se Anaheim... San Jose är det då som kör igång i Honda Center.
Snyggt. Ja.
Följer dig i fotspåren till Honda Center. Just det. Du var ju där nyligen.
Ja, precis.
Ja, sen därefter flyger direkt till Ottawa. Vilket är ju, snacka om motpoler.
Ja.
Det blir svårt att packa, för där är det ju permafrost, vinter. Men jag ska dit, för att då har de ju den 29:e är det tröjhängningsceremoni för Daniel Alfredsson.
Oj, vad stort.
Ja, så det måste vi vara närvarande på. Och sen flyga hem, och på själva nyårsafton så har vi matiné i The Rock i New Jersey, Devils mot Capitals. Så schemat är ändå späckat framöver.
Ja, jag måste säga att du har 5+ veckor, 2 här framöver, måste jag ändå säga. Shit, supermatcher. Och så Alfredssons, jag hade faktiskt inte koll på att det var ju redan nu. Alltså.
Oh.
Så att, och sen så Honda Center, det är en trevlig arena.
Yes, sir.
Ja. Ja, men då gör vi så här.
Då återstår väl bara att önska lyssnarna en riktigt god jul också då.
Ja, jag tycker du får göra det en gång till, för att du har mycket mer trovärdig röst när det kommer till att säga det på ett varmt och liksom bra sätt. Jag känner att jag lever inte upp till det, så jag låter dig få avsluta podden faktiskt.
Ja, tack för det. Mm. Och jag kort och gott ber då bara att få önska lyssnarna, som vi uppskattar så väldigt mycket, en riktigt, riktigt god jul.
Jag fick ingen julklapp av dig, men jag räknar med att få en husbild om du tar och frälser vår jul här med lite sånginsats.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. All our troubles, all our troubles, all our troubles, all our troubles.
Fans of all you have in this old sex.
Troubles will be miles away.
Fans of all you have in this old sex.
All our troubles. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Troubles will be miles away.